When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det är så jag känner, det är så jag känner efter varje år. Jag vill alltid utvecklas, men jag mår alltid bättre efter varje år som går. Och det får jag ändå tacka den här tuffa tiden för. Hej och välkomna allesammans till Den moderna mannen med mig, Sebastian Martinsson.
Och med mig, Simon Lindström.
Tjena Simon.
Hej Sebastian, hur mår du?
Jo du, jag mår bra, hur mår du?
Ja, det ser ut att vara i toppform.
Ja, det börjar ta sig verkligen. Jag har ju verkligen gått in nu 2022, jag har inte druckit en droppe, jag tränar varje dag. Jag vet inte vad det är som händer med mig just nu.
Men du dricker väl vatten? Det är väl alkohol du pratar om?
Ja, det är alkohol jag pratar om. Det är klart att jag dricker vatten. Jag är ju inte Rain Man eller något sånt.
Nej. Jag blev lite orolig där, måste jag säga.
Precis. Nej, men jag försöker hålla rutiner nu. Jag vet inte, är det, man blir ett år äldre? Jag har ingen aning. Man lever i sina vanor. Jag gillar det. Men Simon, du ser även du fit ut. Har du några tips? Vad gör du på gymmet egentligen?
Alltså det är så kul, de som lyssnar förstår inte att jag och Sebastian sitter här i en fåtölj och tittar på varann och sen börjar kolla mig djupt i ögonen och säger: fan Simon, du ser fitt ut. Tack. Jo, men jag tränar faktiskt väldigt mycket nu och det är skönt. Jag tränar ju alltid mycket just för rutinerna. Jag kör ju oftast minst 5 pass i veckan. Förra veckan fick jag lugna mig. Jag låg på 7 pass och ville träna mer. Så att man måste ha sina vilodagar. Det är jätteviktigt. Det är då man faktiskt bygger och utvecklas. Men jag mår jättebra, jag äter bra, jag tränar bra och ja, men mår bra överlag. Det känns kanon. Så ja, jag känner ju skjortknapparna trycker lite här. Jag får nog...
Det är så pass alltså.
Ja,
men har du någon mål nu inför 2022?
Nej, alltså jag tränar alltid hårt. Sen blir det lite höstvinter att jag försöker äta upp mig några kilon just för att träningen går bättre då. Sen försöker man slimma till sig lite snyggare till sommaren.
För jag har ju satt upp ett mål. Jag försöker ju få in 365 pass på det här året.
Oj.
Men då räknas paddel som ett pass.
Och även typ en PV eller?
Yes, precis.
Okej, okay, det var därför du ville ta en PV i morse alltså.
Ja, men den blev ju inte av. Vi är uppe liksom i 8 nu känns som.
Nej, nej. Så tidigt är det.
Nej, det är inte så att vi spelar in mitt i natten, om ni tror det. Men över till något helt annat. Det är kul att podda igen, som alltid. Men du, Simon, jag måste bara berätta. Det var en tjej som hörde av sig i mitt DM på Instagram. Och hon skriver till mig att nu är det dags för Simon att sluta dissa mig. Det är dags för han att, hur får jag tag på han? Och hon har liksom gått genom mig för att jag ska höra av mig till dig då.
Är det sant? Vem är det här? Får se på telefon.
Ja, här får du se.
Nej, men jag vet ju vem det där är. Vad sjukt. Ja, hon har skrivit till mig ett par gånger.
Ja, det ser man.
Ja.
Men, jaha, vad ska jag göra med det här?
Jag tror inte du behöver göra så mycket faktiskt.
Inte?
Nej, alltså, nej. Faktiskt inte. Alltså, hon verkar vara en jättehärlig tjej, men alltså, jag vet inte. Hon har velat bjuda ut mig på dejt ett par gånger sedan, alltså, i höstas. Och när allt var igång med, alltså, på tv och så, jag hade ingen lust alls att dejta, även fast jag var singel. Jag hade ingen lust alls. Och hon har väl haft lite, ja men... Ja, men jag är is i magen, det är lugnt, jag väntar. Och då har jag tänkt, ja men okej, ja men vad bra. Jag har liksom inte lovat någonting. Jag har bara sagt, nej jag orkar inte ens tänka på sånt nu. Och just när det var igång, jag kunde inte säga någonting heller. Så jag har absolut inte sagt att jag är singel eller i relation heller. Men sen det kom ut att jag var singel har hon varit ganska ihärdig. Och jag vet inte, jag har väl bara inte känt någon jättelust där. Faktiskt.
Men inte det här typ A for effort? Eller?
Jo, men då är frågan, är det liksom, är det bra? Ska man ge henne en guldstjärna för att hon verkligen krigar? Eller ska man så här, när man hör av sig till ens vänner för att få ta, är det liksom, vart går sträcket till att så här, nu går du för långt?
Jag tror du och hon får reda ut det här. Det är bara att du svarar på den här frågan. För jag kommer inte svara. Jag får inte svara åt dig. Det får du ta tag i själv.
Nej, alltså jag gillar ju raka rör. Jag måste ju vara ärlig.
Ja.
Jag måste ta tag i det där.
Faktiskt. Ja. Det tycker jag verkligen. Ja. Men Simon, nu...
Du kom av det helt uppe.
Ja, men det var så oväntat när jag såg det. Jag tänkte bara, ja, det här måste jag ta upp. Och det här var ett perfekt tillfälle.
Ja, jag märkte det, du lyste upp.
Ja, jag tycker det är roligt. Roligt när du får svettas lite. Men Simon, en annan typ av svettning. Eller jag kan inte kalla det svettning. Det blir en urladdning. Kan man kalla det det? Det var väl lite när du diskuterade, eller vi pratade om din uppväxt.
Ja, jag var ju extremt nervös. Alltså inför att bara du och jag skulle sitta och prata om det. Det är ju liksom, man blottar i sig så enormt. Alltså dels för dig, och sen att det här har släppts och vi har fått så mycket lyssningar på det här. Det är helt galet. Mm. Så nej, alltså det var verkligen jättetufft inför det. Och det, så är det ofta när man ska lätta på hjärtat med något jobbigt. Men det känns ofta väldigt bra efter.
Mm.
Och det gjorde det då. Och det känns bra nu också. Det är verkligen en lättnad att ha fått prata om det.
Mm.
Och jag är så nyfiken i och med det här och faktiskt också få höra mer om dig och vad som har präglat dig i din uppväxt. Så att idag ska vi faktiskt ägna det här avsnittet åt att prata om Sebastian och hans uppväxt. Så att jag tycker vi dyker rakt in. För jag vill veta vem den lilla Sebastian var.
Det är verkligen raka rör här. Jag är, som du var, lite nervös, lite spänd, för att det är väl saker här som är lite känsliga.
Mm.
Är.
Och vad är det som gör dig alltså nervös?
Det som gör mig nervös, det är väl att jag är lite rädd att få upp bilder som kanske ligger kvar i ens huvud långt, långt bak. Som kan göra att man blir lite känslosam, tror jag.
Mm. Mm. Är du rädd för vad andra som lyssnar på det här ska tycka?
Nej, det är jag absolut inte rädd för. Folk får tycka exakt som de vill. Jag kommer vara öppen och ärlig med min historia.
Bra svar. Mm. Och det är ju så, alltså, tycker jag. Det här är ju verkligen någonting man lär sig med åldern. Men det är ju så här, alltså, du är den du är.
Mm.
Och låt de andra tycka vad de vill. Men det är så här, man ska vara stolt över vad som har format den och kunna stå för det. Då är ändå liksom allt du har gått igenom är ju det som har format dig till den du är idag.
Mm.
Så att det ska bli kul. Men Sebastian.
Ja.
För de som inte vet, berätta, hur ser din familj ut?
Min familj, det är jag, Sebastian.
Bra start där, starkt.
Min syster, Cassandra, som är 2 år yngre än mig. Min mamma, Pernilla, pappa, Kristoffer.
Mm. Och vart har ni växt upp någonstans?
Jag växte upp i Södertälje. Born and raised i Södertälje. Född 1993, 17 februari. Då kom Harry Sebastian Martinsson till världen. Och det var... Jag måste nog säga att när jag var mindre... Alltså jag hade ju... Jag älskar mina föräldrar över allt annat. Min syster också, min släkt. Alla är så fina rakt igenom. Så att de har verkligen stöttat mig i allt. I allt jag tagit mig till när jag haft det jobbigt. De har stöttat mig i... Så många saker. Så de har alltid funnits där. Så det var framför allt när jag var liten. För att när jag var liten så var det så att jag var inte som jag är idag. Jag var väldigt, väldigt blyg. Väldigt tillbaka i mig själv. Vågade inte ta för mig. Jag ville ta för mig. Men jag vågade inte, för jag var rädd vad alla andra skulle tycka. Så jag valde liksom att vara, jag var den här försiktiga, lät någon annan göra det första steget eller säga någonting. Jag höll mig lite för mig själv. Jag kanske hade en, två kompisar när jag gick på dagis till exempel. Var väldigt känslig. Väldigt känslig, väldigt mammig skulle jag säga också för den delen. Att mycket vara nära mamma och känna att det var liksom trygghet. Var nära ens föräldrar. Det var min trygghet. Jag var inte så trygg i mig själv. Medan min syster, hon var mer, hon tog plats och hon var liksom tvärt emot vad jag var. Så att du vet, när det var mörkt nere, nedvåningen i radhuset, då fick hon gå före mig. När vi går ner för trappan där och det är mörkt. Cassandra, kan du gå först?
Du skickar ner lillesyrran ner i mörkret.
Ja, jag skickar ner henne i mörkret. För att jag var ju rädd för mörker. Jag liksom skulle sova, det var lampor tända lite överallt. Jag kunde inte ens sova i mörker. Kommer ihåg att tände min, alltid min lavalampa i rummet skulle vara tänd.
Lavalampa?
Ja, den skulle alltid vara tänd där i pojkrummet. Och jag var väldigt känslig. Du vet, alltså när jag blev smutsig, alltså om jag fick sand på fingrarna så kunde jag börja gråta. Alltså jag var verkligen...
Det är känsligt.
Väldigt känsligt.
Men hur kommer det sig liksom, du nämnde där att du var lite rädd för vad andra skulle tycka. Mm. Och att det var en grund kanske att du var lite blyg och ja. Så. Men det känns ju som, alltså om du nämner att det redan är på dagis. Mm. Då vet jag inte om man hade så mycket så här, vad tycker andra? Känner du att det finns något mer liksom än bara att du liksom var rädd för vad andra skulle tycka? Var det mer grejer som du minns som gjorde att du var mer tillbakadragen?
Det var väl att jag var rädd för att prata med folk som jag inte kände.
Mm.
För jag visste inte vad jag skulle säga. Vad ska jag säga till någon jag inte känner? Varför ska jag prata med den? Förstår du? Då pratar jag hellre med någon jag känner och jag känner mig trygg med. Så det var väldigt få människor jag pratade med. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det bara var så för mig, alltså ganska... Ganska långt fram ändå. Jag skulle nog säga, oj, kan det vara fram till lågstadien någon gång? Aha. Tror jag.
Var någon av dina föräldrar mer introvert? Jag träffade ju dem när vi var och spelade in i Grekland.
Ja.
Jag märkte att din mamma är väldigt framåt. Lik du är idag, måste jag säga.
Ja.
Men hur var de liksom under din uppväxt? Var de båda två väldigt framåt i det sociala? Eller känner du att du var väldigt lik någon av dina föräldrar under yngre tiden i uppväxten?
För att vara helt ärlig så tycker inte jag att det är helt lik någon där i början. Det var bara att jag sökte trygghet hos dem. För jag visste att de skyddade mig på något sätt. De kunde föra min talan när jag var väldigt, väldigt blyg.
Mm. Och om man kollar hela, eller större delen av grundskolan. Vem var du i klassrummet och i klassen?
Oj, det är en resa i sig skulle jag säga. För att vara den här killen som är väldigt, väldigt blyg. Kommer in när man börjar sex år och sånt. Och det, jag tror det var lätt att köra med mig i början. När jag gick i lågstadiet. Väldigt lätt. Jag glömmer aldrig att det var en som nästan höll mig lite som slav när jag var typ 6-7 år.
Va? Förlåt att jag skrattar.
Ja.
Men vad då? Vad gjorde den här personen?
Nej, men den liksom, den var lite starkare än vad jag var och den bara satt mig på plats. Och jag skulle göra allt vad den personen ville. Och vi var ju lika gamla. Och det kommer jag så väl ihåg. Och jag kommer ihåg när jag bröt ihop hemma hos oss då, att jag sa till mamma, jag orkar inte längre. Och då var jag kanske runt 6-7 år. Jag kanske hållit på ett år här. Men sen efter det, när jag började växa till mig och jag blev 8-9 år, 10, jag började spela hockey, började jag göra. Så jag började hitta lite kompisar där och många av dem gick i samma klass också. Det var lite tack vare dem jag började med hockeyn.
Mm.
Så då började jag få fler och fler vänner och jag började liksom kunna socialisera mig mer, kunna prata mer och känna mig mer bekväm i mig själv. Men jag är fortfarande osäker. Jag är fortfarande rädd för att gå fram och prata med tjejer till exempel. Du vet, när jag växte fram i mellanstadiet, när jag var runt 11 år, så växte jag ungefär 13 centimeter på en sommar. 12-13 centimeter. och gick från att vara jämlång med alla till att vara ett huvud längre än alla. Och då trodde många att jag var jag blev den här alfahanen, eller typ lite, nu är det han som bestämmer. Han är trygg i sig själv, men det var ju fortfarande samma kille i den här kroppen.
Är inte det där lite sjukt?
Jo.
Alltså, för att jag tänker att alltså upplever jag också att under uppväxten där, när man börjar komma i puberteten och även innan, så var det ju väldigt mycket också att man dömdes utifrån storlek.
Mm.
Eller?
Jo, jag vet.
I alla fall som kille.
Ja.
Nej, men för då hade jag problem, för jag var ju väldigt smal.
Mm.
Som vi har pratat om innan. Mm. Att då var det jag sågs ju som svag.
Mm.
Många gånger. Även fast jag kanske blev ganska lång sen under högstadiet.
Mm.
Men hur, bara liksom för att sätta punkt på det. Då hade ju en kanske inte så schysst klasskompis som hade dig som slav. Var det liksom någonting som den personen liksom kände så här, ja men den gjorde det på skoj, eller var det liksom att du kände att den var liksom genuint oschysst?
Oj, det är svårt att minnas tillbaka på det där. Men jag tror att just där och då så var den personen ganska så oschysst.
Mm.
Var det. Och det var jobbigt. Jobbigt att alltså möta det första när man möter skolans värld, så möter man det redan efter ungefär 6 månader av sin skolgång. Och ja, det tog lite udden på det, men jag växte ur det, tack och lov.
Mm.
Sebastian kunde gå vidare och jag kunde liksom, ja, det var, alltså jag verkligen varje år i mitt liv så har jag ändå vuxit, skulle jag säga. Jag åkte på tuffa saker, men jag har ändå vuxit oavsett hur det har varit för typ av år, känner jag.
Mm. Och när var det du började känna att du fick mer liksom självförtroende och vågade? Var det just där när du växte väldigt snabbt?
Nej, många kan nog tro att det var det för mig. För att bara, oj, nu Sebbe, han är ett huvud längre än alla andra. Och han kan liksom bara ta för sig nu och göra lite som han vill i sin egen årskull. Men så var det faktiskt inte. Jag tyckte fortfarande att jag var ganska så tillbakadragen. Men jag ville mer och mer. Jag kände inom mig att jag vill liksom prata med allt och alla. Jag vill vara det, men jag vågar inte. För då börjar växa fram det här igen då. Att jag är rädd för folk att tycka och tänka. Jag tyckte fortfarande det var jättejobbigt att stå framför klassen och ha en redovisning. Det var ju så här. Ah, det gjorde ont i hela kroppen att göra det.
Det här känns lite jobbigt att höra, tycker jag. Alltså det låter ju som att det är en ganska ung kille som vill så mycket men inte riktigt vågar ta plats. För man är rädd för vad andra ska tycka.
Precis, man har de här hjärnspökena.
Ja.
Som egentligen hade vi hade en väldigt bra klass när jag gick från lågstadiet, mellanstadiet, och alla tyckte mycket bra om varandra. Så det var ju bara hjärnspöken egentligen. Och jag kan tänka mig att det är många killar och tjejer i den åldern som tar itu med det varje dag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men sen kom väl lite vändningen ändå, må jag säga, när jag började högstadiet. För då började det hända något. Då börjar jag liksom växa in i den här kroppen, kan jag säga det? Att jag växer in i kroppen, jag börjar tro mer på mig själv. Jag kan liksom, och redovisa blir då det roligaste jag vet. Och stå framför klassen. Där känner jag mig som bäst hemma. Nu är jag här i mitt typ vardagsrum. Jag älskar att bara stå och prata inför folk. Att det bara svängde från ett år till en annan på det. Det är ganska intressant.
Det är riktigt sjukt, ja. Men kul. Men känner du att det är någon speciell händelse som kanske har hjälpt dig dit? Eller är det mer bara att du behövde lite tid att mogna liksom?
Jag tror jag behövde tid att mogna.
Ja.
Och därför jag tror folk eller barn i mellanstadiet ska inte vara rädda över att man kan ha lite hjärnspöken där och då. För ibland krävs det bara mognad, att du växer in i dig själv. För det är en process hela tiden. Hjärnan utvecklas, man utvecklas själv som människa. Och även jag gjorde det. Jag växte in i mig själv. Och det var som fröjd att bara kunna stå där och inte vara rädd vad vem som helst, vad den tyckte och tänkte.
Mm. Jag tror ju de yngre tonåren framförallt är en identifieringsfas för alltså alla egentligen. Man försöker ta reda på vem man är, vem är man i gruppen, och liksom man vill känna någon form av tillhörighet och få bekräftelse. Alltså det är jätteviktigt.
Mm.
Så att nej, alltså det är ju, jag tror alla behöver gå igenom det och känna, men alltså att man ska, det känns som att verkligen nyckeln är att man ska försöka våga.
Mm. Precis.
Det är ju någonstans liksom att alla har vi ju rädslor av olika slag.
Mm.
Man har en comfort zone, men det är varje gång man går lite utanför den man faktiskt kan lära sig att växa och till sist vänja sig och gå lite utanför.
Precis.
Och till sist har man töjt lite på cirkeln där.
Ja. Så jag skulle nog säga att när jag är runt 15, 16, då är jag på min peak. Jag känner mig som en peak. När jag är på högstadiet, Brunnsviksskolan i Södertälje, jag glider runt där i min fjällrävenjacka, känner mig ganska ball. Känner mig att det här är bara början på något stort, kände jag.
Ja.
Gick ganska så bra i idrott och hade mycket vänner. Och ja, jag mådde otroligt, otroligt bra.
Gjorde. Vad kul.
Ja.
Det är roligt och det är fint att ha sådana minnen också från sin uppväxt.
Ja.
Men hur är det? För du, jag vet ju att hockeyn var ju en väldigt stor del av din uppväxt. Mm. Jag tror det är den som har hjälpt dig att växa mycket och kanske bygga mycket vänskaper som du fortfarande har kvar. Jag har ju träffat många av dina hockeypolare faktiskt som är jättehärliga. Men berätta lite grann om alltså, utvecklingen under åren i hockeyn.
Oj, min utveckling i hockeyn. Jag började spela hockey från att jag var 6-7 år, tror jag. Jag tror 7 år. Och jag vet, i början då var jag så pass blyg, jag vågade inte prata med någon. Jag kanske inte tyckte hockey var det absolut roligaste. Jag skulle inte säga att jag var bra heller för den delen. Jag vet inte, jag hade svårt att uppskatta hockey till en början. Jag var där för mina polare var där. Men sen var det faktiskt något som skedde, att när jag växte på mellanstadiet, då växte jag flera centimeter som sagt. Och jag gick från att vara inte så bra till att bli väldigt bra. Det bara hände någonting i mig i hela hockeyspelet. Och då blev hockey som ett andra hem. Jag bara, shit vad kul det här är. Och det är så roligt. Och så bara blev jag bättre och bättre och bättre i hockeyn. Och det var fortfarande kul. Det var fortfarande så här, man kunde vara med sina bästa polare. Man vann matcher, man fanns där för varandra i vått och torrt. Och det var så här, nej, det gav mig så mycket boost verkligen. Som självförtroende boost, hockeyn. För att, nej, det är klart, man liksom konkurrerade med andra, delvis sina kompisar om speltid och sånt. Men det fick ändå en att växa för att vi hade en sån bra samhörighet. Och det var verkligen så bra. Ja, det har lite att göra med att jag var i sån peak när jag var 16. Att jag, det där var jag väldigt bra i hockey när jag var 16 år. Då kände jag så här, är det någonting jag ska satsa på? På den nivån var det.
Mm. Och det låter ju som att ni flesta i laget var alltså nära vänner.
Mm.
Var stämningen alltid bra?
Jag skulle säga att stämningen var bra ända fram till det började bli allvar. Och jag skulle nog säga att det började bli allvar kanske runt, det är en lek fram tills man är typ 15 år skulle jag säga. Då är det en lek. Alltså då är det kul. Man kommer dit för att det är roligt med hockey. Det är ett spel. Men det är inte liv eller död. Men när det blir 15-16 och sen när du börjar gymnasiet 17, alltså då går det över till liv och död. Och de tränarna som har varit verkligen schyssta innan, då kommer in andra tränare som kanske inte är lika pedagogiska. Som kanske är ganska råa. Det enda de vill se är resultat. De kanske inte är där för dig, utan de är där för klubbens skull. De tjänar pengar på det här och de vill ha resultat. Så att vi är en bricka i spelet bara. Och det var väl där det började bli tuffare. Det var där det började bli att det här är inte lika kul längre. Att det började ta udden ur mig redan då. Redan första året i gymnasiet skulle jag säga. För första året i gymnasiet, det är så mycket som händer då. Att det är så mycket man tampas med, att vem är jag nu? Att från att jag var på piken när jag var 16, när jag gick i nian, 15-16. Att när jag kommer in i gymnasiet så här, vem är jag nu? Jag vet inte vem jag är längre. Jag är yngst här i gymnasiet. Jag har en ny klass. Visst, jag hade några jag kände från hockeyn. Men samtidigt var så här, identitetskrisen var helt enorm för mig då. För jag bara, okej, okay, jag var inte så gammal och mogen som jag trodde. För att nu känner jag att nu när jag träffar folk som är ännu äldre och en ny klass, att nu börjar jag bli lite osäker igen. Och i hockeylaget då, när stämningen hade försvunnit, då försvann tryggheten där också. Så att det var så mycket som hände där och då som var otroligt tufft. Alltså när jag var 16-17, det är så här år som, nej, jag såg inte mycket ljus i tunneln. Jag gjorde inte det. För mitt i allt det här så blir en skilsmässa mellan min mamma och pappa. Så jag har tre saker, eller de tre grejerna. Antingen är jag hemma, jag är i skolan, jag är på hockeyn. Jag har inte trygghet någonstans.
Oj, den är ju tung. Mm. Och speciellt i den åldern när man inte riktigt kanske vet vem man är.
Nej.
Hur mådde du då?
Oj, jag mådde riktigt dåligt då faktiskt. Alltså jag vet, vi har ju pratat om psykologavsnitt, och där hade jag behövt en psykolog.
Mm.
För att det finns så mycket från de åren som är så ingrodda i mig. Allt från att tränare är helt opedagogiska och typ trycker ner en, till att det är bråk mellan mamma och pappa, till att jag är i skolan, jag är med vänner, men jag känner mig ändå ensam, för jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem jag är längre. Jag har tappat allt. Jag har tappat allt det här självförtroendet jag hade. Vad hände med mig? Alltså det är så mycket, det är så en kris i mig under den här perioden som är, kommer jag någon gång kunna resa mig igen? Kommer jag någon gång kunna uppskatta vad det här, hur det här har varit? För det var mörker. Alltså det var jättemörker. Jag kände bara, hockey som jag älskade, det hatar jag typ nu. Kärnfamiljen, den bryts loss. Jag vet inte vad min trygghet är. Ska jag bo hos mamma, ska jag bo hos pappa? Jag märker ju att de börjar förändras. För att de måste hitta sig själva de också. Och vem ska hjälpa mig att hitta mig själv då? Ska jag själv göra det? Jag stod i så mycket svåra val, och den enda, jag pratade inte med någon.
Nej.
Jag hanterade det helt själv. Alltså hela det där första året i gymnasiet, det vill jag typ inte komma ihåg.
Fy vad hemskt.
Jag vill typ bara sudda bort det. För att det var,
alltså det
bröt ner mig helt.
Uh-huh.
Jag trodde aldrig jag skulle få tillbaka självförtroendet. Jag trodde inte det.
Hur påverkade den här skilsmässan dig, Sebastian, om man ser liksom vem du var i hockeyn och i skolan?
Skilsmässan gjorde att jag inte kunde lita på någon egentligen. Jag kunde inte lita på dem i hockeyn. Jag kunde inte lita på dem i skolan. Jag kände hur jag var på väg att bli introvert, Vem ska jag, den enda jag litade på var mig själv. Jag litade inte ens på de som var mina vänner längre. Och det var väldigt jobbigt. Och jag var på min vakt hela tiden. Det var som att nästan jag snäste av folk bara för att jag behövde skydda mig själv. Skydda mitt sköra inre. Och ja, det... Jag vet inte hur jag ens tog mig ur det där. Hur jag ens började lita på folk igen. För det tog flera år innan jag verkligen litade på någon igen. Och det var... Jag var på sin vakt hela tiden. Det mår man inte bra av. Inte alls. Och jag kan framförallt säga alltså att under hockeyn så växtes det ju fram, ju äldre man blev, framförallt under J18, J20, så växte fram en machokultur som är inte bra. Den är inte bra.
Det och
är,
förlåt att jag har blivit, men J18, J20, det är väl egentligen när man är upp 18 års åldern där och framåt.
Precis, 18 och framåt ska vi förtydliga. Och det är ungefär gymnasietid då. Och den matchkulturen som blir, man mår inte bra av den.
Hur är den miljön liksom i laget eller atmosfären?
Miljön i laget, jag kommer så väl ihåg det. Att det liksom, det blir ju som en kärngrupp. Det finns några som styr. Några som styr allt i laget. Som bossar framförallt över oss som kom upp. Att man sätter oss på plats. Och ni får göra det här, ni får göra det här. Man kör med oss yngre. Och ja, det var ju flera gånger jag kände att jag trivs inte här. Jag hatar det här. Men jag är ändå kvar. Men samtidigt vågar jag aldrig säga ifrån. Vem skulle jag säga emot? Några som har spelat här ett tag. Och jag kände bara att all glädje till hockeyn försvann ju tack vare det. Att det blev ju på något sätt ett okej från tränarna att de var som de var också.
Men de här som betedde sig så illa som de gjorde, vad gjorde så att de faktiskt fick möjligheten att kunna vara så? Vad gjorde det, vilka gjorde de till att de bestämde, så att säga?
Nej, men det blev ju att vissa som kom upp kanske tog deras parti. För att bara de hade sån respekt för dem så vågade inte gå emot dem. Och en annan som typ jag hamnade i någon typ av ingenmansland. För jag ville inte ta deras parti. Men ville inte gå emot dem heller. Så ibland blev man ju lite hackkyckling. Det ska jag erkänna. Att jag fick ta mycket skit. Och det var ju... På sättet man typ var. Det var en jättekonstig jargong där. Och tränaren liksom, han tyckte det bara var bra med ett hårt klimat. Han såg inte hur vissa blev helt nedbrutna. Jag var en av flera.
Jag har ju aldrig spelat hockey, men känner många som har gjort det. Och liksom, man har ju en bild över hur hockeyklimatet är i den här åldern. Men som du säger där också, att kanske till och med att många tränare liksom tycker att det ska vara hårt. Alltså varför tror du att det är så?
För att de vet inget bättre. De vet inget bättre. De har lärt sig från den gamla skolan när man tror att det är hårt föder det hårda. Har en tuff och hård uppväxt eller har en tuff och hård tränare så kommer du bli tuff själv och du kommer kunna hantera allt. Det är gamla skolan. Det är liksom, det är inte Sovjet det här liksom. Det är inte, ja, men det är inte det. Och det måste man, och det är det som har gått ut lite. Alltså det finns ju en jättekänd tränare i Sovjet på runt 70-80-talet. De hade en drömfemma. De dominerade totalt inom hockeyn i över 10 års tid. Och de hade inga känslor överhuvudtaget. Och det kommer fram efteråt att de hatade det. De hatade tränaren. Men de vågar inte yttra sig där och då, utan det kom efteråt. Och jag tänker, det är så sjukt viktigt att en tränare lägger bra grund för ett lag och är pedagogisk. Så han får verkligen att spelarna inte bara växer som spelare utan som människa. Och att det viktigaste är att man mår bra. Sen om man presterar bra, ja, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att folk mår bra, att de växer som personer. Det ska vara kul att spela hockey. Det ska inte vara ett blodigt allvar. För det får komma efteråt.
alltså du säger ju väldigt vettiga saker. Och det är så här, som du säger, hockey är ju en idrott som kräver enormt mycket tid. Hur kan man vilja spela på så galna nivåer och lägga så mycket tid, och du bara hatar dem runt dig och du trivs inte psykiskt för att folk är så himla elaka och osköna runt varann. Hur kan man vilja lägga så mycket tid på något när man faktiskt inte trivs i den tillvaron? Jag tycker det är sjukt, egentligen.
Precis, förstår du Simon, om du hade jobbat med någonting som du inte hade glädje i överhuvudtaget.
Och cheferna var elaka.
De är elaka, ja. Men du tjänar bra. Vad spelar det för roll i slutändan?
Nej, det är ju inte värt det.
Det är inte värt det. För man vill inte gå runt och må piss. Så jag mådde piss. Alltså, under juniortiden där, så kan jag säga att min vändning, ska jag vara riktigt ärlig, alltså sista året i juniorerna, innan jag slutade, det var väl sista året jag verkligen mådde bra. Men, det, alltså, tack vare att hur jag kom ur det, var ju att jag skadade mig. Och det är jag så jäkla glad för idag. Jag är glad för att jag skadade mig och inte gick tillbaka. För då hade jag aldrig utvecklats som människa.
Sjukt.
Jag trodde det. Jag hade varit kvar i samma fack. Jag hade varit en person som inte vågar säga som man tycker, utan bara, jag bara stöper mig in i något fack. Jag säger allt, jag är alltid, säger en ja-sägare och gör som alla andra tycker och tänker. Och jag hade blivit helt överkörd. Mm. För det fanns ingen glädje kvar i mig.
Sjukt att det krävdes en skada för att du faktiskt slutade hockeyn. Du slet väl av hälsenan?
Jag slet av hälsenan när jag var 19, nästan 20 år. Och det är jag väldigt glad för att jag gjorde. Visst, det var en lång väg tillbaka. Det var jättetungt att lämna hockeyn. Mm. Jag har, mina absolut bästa vänner kommer från hockeyn. Men de är så känsliga som jag är också. Det är de.
Mm. Det har jag faktiskt märkt också. Vi var ju ute på en klubb tillsammans, du och jag.
Precis.
Och det var ju under tiden Bachelor var igång.
Mm.
Då flera av dem liksom kommer och ger mig en kram. Och liksom är hur genuina och härliga som helst. Och liksom pratar om hur mycket känslor som helst. Jag har varit jättechockad. Liksom. Shit, det här är hockeykillar.
Ja.
För man har ju en viss bild. Tyvärr har man ju dragit många över en och samma kant lite grann. Mm. Men det behöver ju faktiskt inte stämma. Alla är ju faktiskt människor liksom.
De är människor och de är världens bästa människor. Ja. Jag älskar mina vänner och ja, jag är glad. Där får jag tacka hockeyn för.
Mm.
Tacka hockeyn för att jag träffar vänner för livet. Men jag är glad att jag inte spelar hockey mer.
Ja. Jag tror det har varit en bra skola för dig under uppväxten. Och jag tror en idrott är bra, alltså i en uppväxt. Det hjälper dig uppenbarligen att hitta liksom vänner. Det har hjälpt mig, det har hjälpt dig.
Mm.
Få känna en samhörighet och en lagkänsla. Jag tror det är toppen. Mm. Men det kan också vara en hård kultur. Men det handlar nog om att dels alla liksom, man spelar ihop med faktiskt hjälps åt för stämningen.
Mm.
Och också liksom de som faktiskt är vuxna tränare och liksom är dedikerade i klubben är med och hjälper till.
Ja.
Jag tror det är jätteviktigt. Men hur till det andra då liksom? Du gick ju samtidigt som den här tuffa kulturen i klubben var med hockeyn, så gick du fortfarande och bearbetade skilsmässan
hos
sina föräldrar.
Precis.
Hur länge liksom höll det här på?
Och de här går ju lite hand i hand. Men alltså skilsmässan, den höll ju på till och från att bryta ner mig i olika omgångar i typ 1,5-2 år skulle jag säga. Och det är vissa bilder jag aldrig blir av med. Vissa bilder i mitt huvud när familjen gråter, när det är bråk. Och det var jättekonstigt att se sina föräldrar så. Det var det. För nu var det på något sätt, när man gick ut ur i den här skilsmässan, då var det jag som skulle ta hand om dem. För att de var helt nere. Jag var också nere. Men jag försökte axla en roll som att försökte att det skulle bli bra igen. Så jag tog inte hand om mig själv först. Det gjorde jag inte. Så att jag försökte finnas där för min syster och så, men jag tror att hon tog allting mycket bättre än vad jag gjorde. Jag sög åt mig allt som en svamp där, och det gjorde, det är klart det är i mig fortfarande.
Mm.
Det är det, och det kommer det alltid vara. Och jag tänkte att, och jag har alltid avundats folk som har haft sina föräldrar som fortfarande är tillsammans.
Fan, gör inte det. Alltså, där tycker jag du gör... Alltså, det är fint att du gör det, men... Alltså, dina föräldrar har ju faktiskt skilt sig av en anledning. Det handlar ju om att de behöver vara sitt bästa jag och må så bra som möjligt.
Mm.
Likt du har slutat med hockey. Nu var det på grund av en hälsena, men du har ju fått dig att må bättre, trots att det verkligen identifierade dig där och då. De har ju identifierat som ett par eller föräldrar till dig och Cassandra, men mår inte de bra i det?
Mm.
Alltså, då är det klart att de kanske måste liksom släppa det. De kommer fortfarande älska er. Och jag förstår att man... Så, nu, jag har ju inga skilda föräldrar, så jag är ju svårt att sätta mig in i det. Men jag tycker personligen inte att du ska liksom avundas det. Utan fasen, de har ju gjort det här för att må så bra som möjligt. Och det är ett stort steg att våga skilja sig, tycker jag. Och de har gjort det för sin skull och för er skull. Så, alltså, så tycker jag inte att du ska tänka.
Nej. Det är bra att du säger det, Simon. För att ibland kan en sån tanke slå mig, men samtidigt så tänker jag på också att nu när jag har gått igenom allt det här, att när jag kämpade med under gymnasietiden, och jag ska nog säga fram tills jag var 21 år, så kämpade jag fortfarande med skilsmässan som bara låg i mig och gjorde är i mig hela tiden. För att det hade gjort mig tillbaka till en identitetskris, tillbaka till någon typ av trauma som ligger där och gror, och hur mina föräldrar försökte hitta sig själva igen, och det enda jag kände bara, men jag då? Hallå, jag? Men jag ska nog säga att vändningen på allt det här, för att jag är ändå, när man ser tillbaka på allt det här, så har det gjort till den jag är idag. Det har den gjort att jag växt som människa, till att jag verkligen kan socialisera mig. Jag vågar gå utanför min comfort zone. Jag vågar stå framför folk och snacka. Jag vågar sitta här med dig och prata. Jag vågar vara öppen och ärlig. För att hade jag inte gått igenom det här, då hade inte jag blivit den jag är. Så på något sätt finns det en viss tacksamhet i de här motgångarna. För det har fött medgång. Det har fött att mina föräldrar har hittat nya respektive som är jävligt bra. Sjukt bra. De har det bra. De mår bra. Min syster har blivit starkare här. Och jag är mycket tajtare med mina föräldrar idag än vad jag var då. Jag förstår dem mycket bättre. De förstår mig mycket bättre. Och det jag alltid vill påminna dem om, det är att det är viktigt att vi alltid pratar och säger vad vi känner. Så att vändningen kommer, eller kom för mig, runt 22 års ålder. Och efter det har livet egentligen bara stegrat. Så att jag vill bara säga det, att vilka är motgångar? Sen finns det såklart motgångar som är otroligt brutala, som inte ens jag kan föreställa mig. Men det jag försöker bara berätta om mina motgångar, det är så att skilsmässa, matchkultur i hockey, de går att ta sig igenom. Och det går att bli en ännu bättre version av sig själv efter allt är klart. Och det är så jag känner. Det är så jag känner efter varje år. Jag vill alltid utvecklas, men jag mår alltid bättre efter varje år som går. Och det får jag ändå tacka den här tuffa tiden för.
Fint sagt, tycker jag. Och alltså, det är ju stort av det att våga öppna upp dig som du har gjort. Och det krävs ju ofta tid för att man ska förstå allting. Alltså att man faktiskt kan bli starkare av någonting. För när du är mitt i en skilsmässa, oavsett som barn till ens föräldrar som gör, eller om man är en förälder, just där och då är det svårt att se ljus i tunneln många gånger. Utan man behöver ju ofta tid innan man faktiskt kan få perspektiv på det och se hur det faktiskt har påverkat en, tror jag. Men det gäller ju att borra ner huvudet och verkligen, alltså, köra, ta sig igenom det. Och jag tror inte heller vara rädd för att prata med människorna man har runt sig, oavsett om det är en familjemedlem eller om det är en vän eller psykolog, som jag pratade om tidigare. Jag tror man behöver ventilera och lätta på sånt här. Men hur känns det för dig liksom nu när vi har pratat om det här?
Det känns bra, men jag ska erkänna att det har varit mycket bilder jag tampats med nu när jag berättat om det, för jag minns tillbaka ack så väl. Men jag kan hantera det så mycket bättre nu än vad jag gjorde några år efter. Och jag vill bara säga till min mamma, pappa, syster att jag älskar dem över allt annat. Och jag är så jävla glad för den uppväxten jag fick. Skilsmässan, det var bara ett gupp på vägen. För att nu mår vi alla bra igen och det är jag väldigt glad över.
Ja, fint sagt av dig. Och ja, det känns som din syster har varit en väldigt fin pjäs att ha vid din sida också. Det känns som hon har varit lite trygg och varit en lite modigare tjejen, i alla fall de yngre åren.
Ja, framförallt i de yngre åren. Ja. Men sen så har det väl kanske vänt lite. Jag kanske har blivit en ännu snackigare, lite galnare varianten. Och hon har lugnat ner sig lite.
Ja.
Så alla har sin resa. Men jag är glad att vi har funnits där för varandra så mycket som vi har gjort. Och vi delar mycket saker som bara vi förstår varandra på.
Tack Sebastian för att du har delat med dig av din uppväxt. Alltså det är ju, jag känner ju här, alltså stämningen går ju verkligen att ta på. Och jag ser på dig att du faller verkligen tillbaka i känslorna lite grann när vi pratar om det.
Jo, men det gör jag. Det gör jag.
Och jag är jättetacksam. Alltså jag känner ju verkligen att jag lär känna dig bättre och det gör mig glad. Alltså det är så kul att få höra vad som har format dig, även om det är liksom tuffa saker också. Men det är ofta det man växer mest av.
Ja, jag tycker att bara ha pratat så här med dig nu, dels får du och jag en bättre relation, men jag känner att jag utvecklas utav det och bara återberätta ens historia.
Ja, men man gör ju det. Ja. Och man går ju tillbaka och faktiskt analyserar. Och det tror jag hjälper en långt.
Det var skönt. Ja. Det var väldigt skönt. Jag hoppas ni har uppskattat både min och Simons resa här. Och förhoppningsvis har ni tyckt det var intressant att höra om våra med- och motgångar.
Verkligen. Och ni får jättegärna skicka in fler frågor om det är någonting ni vill höra om vår uppväxt eller vad som helst. Och för er som lyssnar nu, en kul grej är att vi kommer ju släppa våra avsnitt på fredagar framöver, varje fredag. Ibland droppar vi lite extra bonusavsnitt, så håll utkik. Vi ska försöka hojta också när det händer. Men tills vi hörs igen,
sköt er!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.